Ja, välkomna tillbaka till Placera TV. Det är fredag och äntligen är vi lediga snart igen. Men innan dess så ska vi fortsätta prata aktier med lite globalt tilt. Vi gjorde det med Andreas Brock igår. Vi ska fortsätta så idag, för idagens gäst nämligen Ulrika Enhörning, Swedbank Robur. Säger man Robur eller Robur? Vi har haft diskussion.
Man kan säga både och. Jag säger Robur, men det finns de som säger Robur också.
Ja, vi hade diskussioner tidigare om det nämligen. Du förvaltar småbolagsfond Europa.
Precis. Eller hur?
Kul, vi ska prata mer om det. Kul att ha det här hur som helst.
Tackar.
Spännande börsår, säger vi alltid.
Mycket.
Spontan känsla så här, nu när vi är på startlinjen. Liksom.
Det var ju chockartat starkt förra året, så att man måste väl ändå hoppas att det fortsätter in i 2020. Men det är kanske svårt att toppa de där 35% vi hade förra året.
Ödmjukt optimistisk.
Ja, så kan man säga.
Du, vi ska prata mycket mer om det senare. Men jag tänkte att först får du berätta lite grann om fonden då. Småbolag Europa som du förvaltar. Berätta lite om, vad ska man säga, tanken bakom fonden. Hur är den uppbyggd då?
Ja, det är en så kallad bottom-up-fond, att man försöker leta efter bra bolag. Man börjar inte att titta på vilken sektor eller vilket land, utan jag letar hela tiden efter bra bolag som man vill äga under många år. Och vad är ett bra bolag? Ja, det ska vara bra ledning. De ska gärna verka i en bra industri med bra konkurrenter. Det ska finnas tillväxt gärna. Helst får bolagen göra vinst, ha bra balansräkning, bra kassaflöden, bra värdering. Det är väldigt bra mycket grejer. Krav här.
Men betyder det att ni inte vill vara utsatta för mycket för konjunktur eller så vidare? Eller är det mindre allokeringstänk än kanske en vanlig fond?
Det är mycket mindre allokeringstänk, det skulle jag absolut säga. En viss del av cyklikalitet kommer ju alltid finnas i en sån här fond, och särskilt i Europa, för att Europa är en ganska cyklisk marknad. Vi har väldigt mycket industribolag och så där. Det finns mycket fina sådana. Sen kanske man inte går längst ut på den mest cykliska skalan, utan jag rör mig gärna i det som är där bolagen själva kan påverka sin egen framtid i ett lite större perspektiv än att man bara är beroende av konjunkturen.
Innebär det också att ni har en kanske mer långsiktig horisont än normalt? Att ni vill sitta länge på aktier och vara med?
Absolut, det vill jag hävda. Och särskilt bland de här småbolagen så vill man hitta dem där man kan vara ägare kanske 3, 5, 7 år. Mm. Många av innehaven som finns där idag, de har funnits där i 5 år lätt. Okay.
Något typiskt innehav som har varit med länge?
Men det som jag precis har sålt, som man skulle kunna säga, det är Partners Group som köptes in när det var väldigt litet. Vi har ju en 5 miljarder euro market cap-gräns egentligen i fonden. Och det köptes ju in då när det var betydligt under den nivån. Och såldes här nu i december när det var nästan 20 miljarder.
Lite vemodigt?
Lite vemodigt, men någonstans så måste man också dra en gräns. Det är svårt att säga att det är ett småbolag vid den.
Jag måste fråga, det är ju som sagt, det här är en av Europas största småbolagsfonder.
Ja.
Eller hur?
Största europeiska.
Ja. För och nackdelar med det? Jag menar, nackdelarna kommer ju era konkurrenter hävda. Det är ju att det är, vad ska man säga?
Ja, det är svårrörligt.
Svårrörligt.
Och det är ju det. Det kan vara jättesvårt att köpa in i bolag ibland. Det kan vara svårt att sälja också. Mm. Och särskilt om man kommer ner i de väldigt små småbolagen, ner mot microcaps. Men samtidigt, den fördelen som jag ser när man är så här stor, det är att alla bolagen vill träffa en. Mm. De vill gärna ha en på ägarlistan, för att vi har ett bra rykte även utanför Sveriges gränser som ägare. Så att om jag vill träffa en vd för ett bolag, då får jag alltid göra det. Det blir en viktig motpart. Och man kan också bli en stor ägare i många av de enskilda bolagen. Vi kanske äger 5 eller 7 procent av företaget. Ja. Och då blir man ju en speaking partner när de ska fatta strategiska beslut eller att de frågar en först. Så man kan vara med och påverka på ett helt annat sätt.
Vi kan titta lite grann hur fördelningen ser ut. Det här skickar du till mig. Det här är då, dels har vi den geografiska fördelningen och så har vi sektorviktningen. Och det jag framförallt reagerar på spontant, det är mycket UK.
Ja,
jag tänker ju Brexit
det.
Här.
Ja. Eller? Man kan ju tänka sig, antingen då så struntar man helt i att investera i UK på grund av Brexit. Men det finns väldigt, väldigt mycket intressanta bolag där. Och då tackar man ju nej till de möjligheterna. Ja. Och samtidigt nu under de här åren som har gått sedan de röstade om Brexit, så har många bolag blivit väldigt, väldigt billiga. Ja. För att folk har sålt av UK. Så att jag tycker att man har hittat många goda möjligheter att investera i där. Så att jag vill inte tacka nej till
det. Vi ska prata om ett senare.
Ja, det ska vi. Och sen är det klart att det kommer alltid vara skakigt där när det väl kommer nya saker i Brexit-affären. Men om man tror att de här bolagen ändå kommer att överleva på 2 eller 3 års sikt och att de kommer ändå ha en rätt så bra utveckling, så varför inte äga dem då? Nej.
Bra, och sen en annan sak jag reagerar på här. Mycket industrials.
Ja.
Konjunkturoro.
Ja, visst. Men samtidigt, de bolagen som jag äger inom industrial ser lite så som vi sa innan. Alla är inte jättecykliska.
Nej.
Utan det är lite mer de långsiktiga compounders som man säger, som har hög avkastning på sitt kapital och som kan fortsätta att växa. Kanske inte lika mycket om konjunkturen viker, men att de ändå kan fortsätta att gå bra.
Jag tänkte att vi tar en titt på börsförutsättningarna för 2020. Som du nämnde, 2019 var ju just att det blev chockerande bra.
Ja, men jag tycker det. Och hade vi suttit här för ett år sedan, när man hade Q4 2018 i ryggen med det börsraset som kom ganska snabbt där och det gick ner väldigt mycket, då hade jag ju inte sagt att jag trodde att börsen skulle upp 25 eller 35%, lite beroende på vilken valuta man räknar. Det tror jag inte många hade trott faktiskt. Utan folk var ganska bäsade för ett år sedan. Så att, men nu när man har den här börsuppgången i ryggen, då är det lättare att sitta här och vara fortsatt positiv också. Man
Vi ska titta på några grafer, bara för att sätta tonen lite grann. Den här visas förut. Det här är alltså, eller just för det här är vinstestimat, revideringar per månad för europeiska små och medelstora bolag.
De senaste 2 åren.
Ja, och det har varit minus nedrevideringar varje månad, vilket inte
ovanligt. Man har varit lite för positiv hela tiden.
Vilket så är väl alltid nästan.
För det mesta så är det ju det.
Ja.
Men det här betyder ju inte att vinsterna i absoluta tal har gått ner, utan det är bara att förväntningarna har avtagit. Men i det perspektivet så kan man ju också tycka, framförallt då 2019, att vi ändå har haft de här nedgraderingarna, att börsen ändå klarade av att vara så stark.
Men då tänkte jag att då tittar vi på nästa bild. För det här är värderingarna i P-tal. Här har vi globalt, S&P, USA och så Europa.
Ja, det är storbolag i Europa det.
Eurostat. Det är storbolag, precis. 2019 hade vi en multipel expansion.
Precis.
Vilket många har pratat om och säger att nu är alldeles för högt.
Ja.
Men jämför med hur det ser ut innan raset 2018, så är vi i princip tillbaka på samma nivå.
Ja, och det får man inte glömma. Nej. Och dessutom om vi tittar lite framåt, om man nu tror att vinsterna faktiskt kan fortsätta att stiga i absoluta tal, så går ju också P-talen ner. Och det är ju därför kurvorna pekar neråt här. Så att, då ser det ju inte så farligt.
Och här hade vi ju en ganska bra vinsttillväxt.
Hade
vi ju multipel kontraktion.
Ja,
vi hade ju en ganska kraftig vinsttillväxt.
Precis, så att det kunde vara värre.
Det kunde vara värre. Sen har vi den här, tycker jag är kul. Den här har vi pratat med. Det har också varit ett tema lite grann för 2019. Det vill säga att du har tillväxtaktier som har gått väldigt bra och så har du
kvalitet.
Och så har du värdeaktier, det här krokodilgapet som vi har sett under i princip hela,
och det är 2 år tillbaka.
2 år tillbaka, och det var först under hösten,
efter sommaren
som det hände någonting där, va?
Så då helt plötsligt så började man ju köpa value igen, och det var ju då man såg att många av de här cykliska industrialsbolagen gick som tåget. Det är ju många av de mer cykliska småbolagen där har gått upp 40-50% sen i somras. De var ju väldigt, väldigt nerpressade innan då. Så att det är ju,
skulle du betta på att det kommer fortsätta stängas det här gapet, eller?
Ja, till viss mån så tror jag det. Jag har köpt lite av de där mera cykliska.
Okay.
Ett Stabilus bland annat köpte jag. Det var väl här någonstans.
Ja.
Eller ännu tidigare. Som har gått jättebra. Som min underleverantör till bilsektorn.
Okay.
Och det är ju väl så cykliskt som det kan bli. Men ja, jag tror att det fortfarande finns vissa
bolag.
Det finns
bra värderingar här.
Det finns bra värderingar, men det ska fortfarande vara de bolag som är starka inom sin nisch.
Ja.
Så att man ändå har en viss pricing power.
Okay. Jag tänkte att vi pratar om några aktier. Vi ska prata om ett par europeiska, men också ett par svenska. Sverige är inte så jättemycket, va?
Nej, alltså jag försöker undvika Sverige och Norden. Robur är ju ganska stor spelare på den svenska marknaden redan som det är. Och det är inte det att jag inte får investera i Sverige, för det får jag absolut. Jag får investera vart jag vill i Europa.
Ja.
Men det finns så himla mycket annat att välja på i Europa. Jag har kanske 2000 bolag att välja på. Så att, det
så
finns
att lite,
ändå. Men jag har ett par svenska bolag.
Jag tänkte att vi börjar i Tyskland.
Ja.
Eller hur? Shop Apotheke.
Apoteket.
Mm. Apoteket, det är alltså motsvarigheten till svenska Apotea.
Ja, det kan man säga.
Eller vad ska man säga, apotek på nätet.
Ja, köpa enkelt läkemedel på nätet. Ja. Men Apotea har ju varit lite tidigare. Vi här i Sverige är ofta ganska tidiga med att, att avreglera och tillåta saker. Tyskarna är lite mer konservativa.
Har det varit mycket, är det mycket fler regleringar och så vidare som finns där?
Mycket, mycket mera. Deras apoteksmarknad för det första, själva de fysiska apoteken som finns, de är privatägda. Det är privatpersoner som innehar de här apoteken. Det är inte som att det är en stor apotekskedja som vi har här. Och det gör att de här är ju jätterädda för online konkurrens såklart. Ja. Och de har varit ganska så starka i Tyskland att skapa en opinion mot att man ska tillåta receptbelagda läkemedel.
Och hur ser den politiska trenden ut nu? Är det på väg mot mer avreglering?
Ja,
eller?
För att det här har ju varit uppe på EU-nivå då. Ja. Att EU har lagt i det. För det här är ju ett sätt egentligen att där tyskarna försöker begränsa konkurrensen. Och det går ju emot allt vad EU står för.
Ja.
Så att nu har de sagt att ni får inte göra sådär. Så att nu håller man på faktiskt och förbereder i Tyskland för att tillåta recept på internet. Okay. Att du ska kunna lösa ut ditt recept.
Och då har det här bolaget en bra position för den förändringen?
Absolut.
Ja. Och det här är ju på då, om man tittar på siffrorna, de går ju fortfarande med förlust.
Ja, det gör de.
Men jag antar att det har att göra väldigt mycket med den här grafen eller det här diagrammet.
De växer som visar, så enormt de mycket.
De hade alltså en organisk tillväxt på 28-30% förra året, va?
Ja.
Year to date var det.
Och men framförallt kunder i 40.
Kunderna växer 40.
Så att,
medveten, det är en sån här klassisk, satsa på tillväxten före resultatet.
Det är ju det de gör, men i Tyskland så, de säljer ju nu mediciner som inte är receptbelagda.
Okay.
För det har de ju fått göra under flera år, så det tjänar de ju pengar på. Men det är de receptbelagda som är den stora delen egentligen, och där det stora upptycket kommer komma. Men förutom det här så håller de ju på att satsa utanför Tysklands gränser också. Det kostar också mera pengar. Det går ju att bedriva online-apotek även utanför Tyskland.
Men innebär det den här starka tillväxten som säkert då kommer fortsätta om man ska tro att det blir mer avreglering och så vidare, att det här är bolag som inom kort kommer börja visa vinst då? Eller?
Absolut. Ja. Det troligaste är att de redan i år går break-even på EBITDA.
Ja.
Inte på längst ner på vinstnivån, men på EBITDA-nivå i alla fall. Det är deras mål att göra.
Och hur mycket har ni i den här aktien?
Vi äger väl ungefär 3% av bolaget.
Intressant.
Så att, men jag tror att de kommer kunna fortsätta att växa 30-40% i många år.
Okay. Intressant. Shop Apoteke.
Shop Apoteke är det.
Och sen går vi över till Gamma. Nu är det i UK då. Gamma Communications.
Ja.
Vad är det som tilltalar med det? Vad är det? Det är inte en teleoperatör utan det är en vad kallar man det för?
Ja, vad ska man säga? Voice over IP har vi väl sagt här i
Voice
Sverige.
Voice
alltså att man ringer över nätet istället för de gamla kopparkablarna. Ja. Så det här är ju en konkurrent till British Telecom i UK. Och här i Sverige så är vi ganska vana vid att ha IP-telefoni. Jag tror hos oss på Swedbank, så det har vi haft i många år. Ja. Så företaget gör det, och det är vanligast att företagen gör det än att privatpersoner gör det.
Och hur långt har man kommit i UK med det här? I USA har man också kommit rätt långt.
Ja, i USA ligger man väl längst fram. Jag tror att där är det säkert 25% penetration, och det stiger ju fortfarande. Ja. Det är inte så mycket i Europa. Gissar att det är någonstans 15-20 max i UK. Men Tyskland är kanske 5% bara, så att det här är ju något som kommer. Men det drivs ju av lite mindre bolag, för att de här stora bjässarna, typ Telia fast i de stora europeiska länderna, de är ju lite emot det här, för de tappar ju då sin fasta business såklart. Men det här är en utveckling som inte går att stoppa. Så att,
och det är intressant när vi pratade igår, du tror att det kan bli, det finns åtminstone förutsättningar för konsolideringen av branschen. Här har du BT, men du har också tyska
Enfon
här. Mm. Hur ser du en... Hur skulle det här kunna spela ut?
Ja, men om man ser då Gamma, det är ju då det här lite mer mogna. De har funnits rätt så länge i UK och går med vinst och är jättelönsamma. Ja. Växer tvåsiffrigt, men lite lagom. Enfon är då uppstickaren i Tyskland. som du sa, där penetrationen är ju väldigt, väldigt låg. Så de vill ju driva på den utvecklingen i Tyskland såklart. Men det här är liksom en tiondel av market capet på Gamma ungefär. Det är
och
den.
De vill komma in i Tyskland? Eller?
De håller på att komma in i Tyskland och de här håller på att försöka komma in i UK.
Okej. Okay.
BT är ju de som förlorar kunder på det här till Gamma, bland annat. Och BT, de har ju sagt till mig att de kommer ju stänga ner sitt gamla kopparnät 2025. För det är inte lönsamt att driva längre när det är så få som har de här fasta. Så att man ser ju vart det är på väg. Så de kommer ju liksom helt tappa den businessen. Så att det är möjligt att de så småningom kan köpa en Gamma. Eller Gamma köper en fond.
Så att vi har en bra underliggande tillväxt, man vill ändå säga.
Absolut.
Med låg penetration, men det finns också möjligheter till att det här marknaden som kommer börja konsolideras.
Ja, och den här marknadstillväxten som finns, den kommer finnas i många, många år i och med att penetrationen är så låg. Mm. Och det gillar man ju med det. Sen är det mer en frågan hur man ska positionera sig. Vill man gå för att säkra de som har kassaflödena, då köper man Gamma. Eller så tar man en fond då som är den här lilla uppstickaren som också faktiskt gör förlust fortfarande.
Äger ni båda de här?
Ja, båda.
Ja, okay. Mm. En helgardering då?
En helgardering kan man säga. Ja. Så att jag försöker få Gamma att köpa en fond.
Okej, okay, bra. Jobba vidare på det. Jag tänkte att vi avslutar med som jag sa, ett par svenska aktier.
Mm.
Och vi börjar med ett djurvaccinbolag. Intervac. Kan man kalla det djurvaccinbolag? Ja, men det är väl rätt
benämning. Ja, precis. Djurhälsa. Det är hästvaccin som är deras framtid i alla fall.
Och vi vet att intresset för djurhälsa har varit ganska stort. Det finns ett antal bolag runt om i Europa men också ett par i Sverige.
Ja,
och vi har sett ett stort intresse för det.
Ja, men det är ju en väldigt bra bransch om man jämför med humanläkemedel. Dels så är det mycket lättare faktiskt att få produkter godkända för det är ju inte samma säkerhetskrav. Man behöver inte göra studier på 5000 människor och som ska lämnas in utan det kanske räcker med 20 hästar istället.
Och vi människor känns det som är benägna att lägga allt mer pengar på våra
djur. När det handlar om sällskapsdjur, absolut, så är vi ju det. Vi har en väldigt hög betalningsvilja. Så att
det här är kursen, va?
Det här är kursen på Intervac, fast det där är i procent.
Det är procent, ja precis. Mm. Förlåt, det brukar lägga ut det. Men jag tänkte, vi börjar här istället. För det här är ett jätteintressant case just nu. För att tittar man på siffrorna som de ser ut nu, säger ju ingenting. Det ser dödtradigt ut.
Ja, och det är absolut inte det här som man köper bolaget för. Utan det jag fastnar för, det är ju den här Strangvac. Vi kom in som aktieägare nu tidigare i höstas i det här bolaget när de gjorde en riktad nyemission till några större investerare. De tog in 62 miljoner och den här fonden som jag förvaltar fick 25 miljoner av dem. Så vi äger ungefär 5% av bolaget. Okay. Men det som är det roliga med det här är att det här är det första vaccinet som är på väg mot kvarka. Och om man inte är i hästbranschen så har man ingen aning om vad kvarka är.
Jag hade ingen aning om det faktiskt.
Men jag har egna hästar, jag har haft häst som har varit drabbad av kvarka och det är inte en rolig sjukdom. Det är en bakteriesjukdom som sätter sig på luftvägarna. Mm. Och får man den i den milda varianten så kan man tycka att det bara är en förkylning eller någonting. Men de kan bli extremt sjuka av det. Ja. Få över 40 graders feber och få bölder som kan spridas även invärtes. Och den är väldigt, väldigt smittsam. Så att om du klappar en häst som har kvarka och sen går du vidare till ett annat stall så är sannolikheten stor att du tar med dig och smittar där också.
Och hur utbrett är det här? Hur vanligt är det att de får den här sjukdomen?
Ja, alltså vi ser i Sverige så är det kanske 75 eller 100 utbrott per år i olika stallar. Men vi har rapporteringsplikt här till Jordbruksverket. Så att om min häst blir drabbad så måste det rapporteras till Jordbruksverket och då blir mitt stall isolerat. Så inga hästar får komma dit, inga hästar får lämna förrän 20 dagar efter att den sista sjuka hästen blir frisk. Mm. Och det här kan ju vara katastrof om du har en ridskola eller ett stort tävlingsstall eller någonting. Att det kan ju göra så att du inte kan bedriva din verksamhet på många månader.
Men Sverige ligger långt fram då med den här rapporteringsskyldigheten och så vidare?
Eller? Det gör vi, men det är ju ett stort problem själva sjukdomen även i andra länder där man inte rapporterar. Mm. Där mörkar man det ju också ofta för att man vill ju inte bli isolerad.
Nej.
Det kan få sådana konsekvenser.
Så vad kan det här betyda för Intervac då? Om man får, det är inte godkänt än.
Nej, det är det ju inte. Jag jämför det här med den obligatoriska influensavaccineringen som vi har på hästar i Sverige.
Ja.
Och det har vi även ute i Europa och i övriga länder. Så att om jag ska få åka och tävla så måste jag kunna visa upp ett vaccinationsintyg att min häst är vaccinerad mot influensa. Jag får inte ens lasta ur hästen ur transporten annars på tävlingsplatsen. Så att i Sverige så är det säkert hälften av hästarna som är vaccinerade.
Ja.
Och jag kan tänka mig att det på sikt kommer bli ett krav även med kvarkavaccin på tävlingshästar.
Att du måste kunna visa upp ett sånt intyg också.
Eller på inackorderingsstall, om du vill flytta dit din häst så måste du kunna visa det. För att ingen vill ha in de här smittorna. Mm. Och då helt plötsligt börjar man ju se någon potential i hur mycket kan det här sälja om man jämför med influensavaccinen och tror att det kommer bli ungefär lika mycket. Och jag tror att det på sikt kommer bli det.
Och hur stor marknad kan det vara ungefär?
Det finns ungefär 60 miljoner hästar i världen.
Ja.
20 miljoner av dem är kanske de som är aktuella, som man kan se som Intervax-marknad. 6 miljoner av dem i Europa. 300 000 i Sverige. Så, men det jag räknar på Sverige och Europa, för det ligger närmast i tid. Mm. Och sen så kommer de väl sälja själva i Norden. Och då får man ju en större del av intäkten själva. Men ute i Europa kommer de ju behöva någon distributör, för det är ett litet bolag.
Men man kan ändå säga att om man jämför med hur omsättningen ser ut för nu. Det här är en enorm uppsida.
Det kommer vara långt där uppe. Absolut.
Jag tänkte att så här ser den, du nämnde att de hade en riktad nyemission på 62 miljoner här i september, oktober och sånt där, då ni gick in. Mm. Vilket gör att man har nu en kassa på ungefär 63. Om du jämför den siffran med hur tidsplanen ser ut för Strangvac för att få ut den på marknaden. Hur klarar man sig fram till
Strangvac? Ja, det ska de göra. För att som planen är nu, så i slutet på februari så ska man lämna in ansökan för att få det här Strangvac godkänt i Europa. Och då kommer det bli liksom på Europanivå på en gång.
Ja.
Och sen så behöver de myndigheten ett antal månader på sig att gå igenom det här. De har 210 dagar på sig. Så säger slutet på
slutet
det här
2020.
Året så borde vi få ett besked.
Och då borde en kommersialisering komma igång början av nästa år kanske, eller årsskiftet.
Ja, någon gång första halvan kanske.
Ja, det tar lite tid att planera säljare, utbilda säljare och så vidare.
Precis. Kanske. Men det vi väntar på innan dess också, så det är ju faktiskt att de ska annonsera vem de ska ha som partner ute
på
i Europa.
Okay.
För att jag vet att de pratar med flera olika lite större djurmedicinsbolag. Så att vi får väl se. Men det skulle kunna vara något positivt. För då har man ju ytterligare en stor spelare som kommer att prata om det här och driva den här marknaden.
Spännande. Mm. Det där ska vi följa noggrant. Jag tänkte vi avslutar lite snabbt med ett annat svenskt innehav. Och det är Vostok Emerging Finance som också har gått bra. Det här är ju, vi nämnde tidigare att ni hade en del inom finans. Och det är storbanker vill ingen ha, verkar det som. Men här har vi ett annat, och här är dessutom emerging market. Så det här är ju en marknad som växer väldigt snabbt.
Ja, det är det. Det här är ju ett av de lite mer kanske konjunkturberoende bolagen av de som vi har pratat om här, i och med att det är emerging markets.
Mm.
Men de har varit extremt lyckosamma hittills. Det de gör är att de investerar i fintechbolag i emerging markets. Och köper inte hela bolag utan kanske 10-20%. Så de är med tillsammans med grundare, med private equity-bolag eller venture capital-bolag. Och sen så är de med i ett antal år tills man gör en exit. Och så förhoppningsvis så tjänar de en massa pengar på det. Så att förra året så gjorde de två stycken exits. Och då hade de en IRR eller en årlig avkastning 45-60%. Så det var väl ganska okej.
Bra. Och mycket Brasilien, nästan
mycket
hälften.
Mycket Brasilien, ja. Och de tror själva att den andelen faktiskt till och med kommer att öka.
Okej.
Okay. För att de ser Brasilien som en väldigt, väldigt bra fintech-marknad.
Ja.
Dels så är det ju 200 miljoner människor.
Mm.
Men smartphone-penetrationen är hög.
Ja.
Folk gillar att ta till sig ny teknik där. Det är, liksom, det är en ung befolkning. Jag tror att medianåldern är dryga 30 år där. Så det är väldigt lätt att få folk att fastna för nya produkter där.
Så stark tillväxt en tid framöver känns det som inom
det här området? Ja, det tror jag. De har, absolut. Och jag tror att det kommer komma att de lägger mera pengar i Brasilien.
För det här Creditas är största innehavet.
Ja, och det är ju brasilian. Så de kommer nog behöva mera pengar för de växer så. De lånar ut pengar med en bil eller hus som säkerhet. Så det kan vara, konsumentlån har ju varit ganska så stort, men det är extremt dyrt i Brasilien. Mm. Och det är alltså helt unsecured, utan säkerhet. Men det de här gör, det är att då kan du växla över dina jättedyra konsumentlån. Så har du huset eller bilen som säkerhet och så får du lägre ränta. Men räntan är fortfarande kanske 30% eller något.
Inte som vi har här.
Nej, men det man ska komma ihåg det är faktiskt att i Brasilien så är 70% av alla bilar och hus är helt obelånade. Så att de har ju att ta av.
Den totala skuldsättningen är ganska låg för konsumenter då kanske? Eller?
Ja, det antar jag att det är. Ja, och det är också för att det är så himla dyrt att låna. Ja, det är jättedyrt att låna. Men de växte sin lånebok med 3 gånger förra året. Så att det är därför de kommer behöva lite mera pengar snart. Men det är jättebra. Växer man så där så ska man ju få mera pengar.
Ja, absolut. Vad spännande. Intressant med den här sektorn som går... Den har ju bra tillväxt här också. Mycket av de här fintechbolagen.
Ja, och jag tycker att det här är ändå liksom ett bolag där ledningen har visat att man har kunnat göra bra affärer och göra bra exits och tjäna på det. Och det är alltid någonting positivt när man litar på ledningen.
Och vad positivt att du kom hit. Vad kul att se dig igen.
Tack, vad trevligt här.
Och vi får se snart igen, hoppas jag.
Det gör vi.
Kul att följa de här bolagen. Trevlig helg.
Detsamma.
Och trevlig helg till er och tack för att ni har tittat.